Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet av Food Pharmacy-podden är producerat i samarbete med Skinome, som ja, Food Pharmacy faktiskt är delägare i sedan 2023. Läs mer om Skinome på skinome.se. Och det är så att Lina har nu träffat Johanna Gillbro igen. Johanna Gillbro är ju alltså hudforskare på Skinome. Och de snackar solskydd. Ska man överhuvudtaget använda solskydd och i så fall vilken typ av solskydd och hur mycket ska vi egentligen utsätta oss för solens strålar? Ja, sånt snackas det om idag. Så här följer en intervju med Johanna Gillbro.
Så vad är egentligen syftet med ett solskydd?
Syftet är ju att skydda oss mot solen. Både UVA och UVB-strålarna främst. Och det är ju för att vi vet att solens stark sol orsakar skada på huden. Både när det gäller att vi åldras snabbare men även risk för hudcancer.
Behöver man verkligen använda solskydd eller är det bättre att helt enkelt undvika solen helt och hållet?
Ja, undvika solen helt och hållet kanske man inte ska göra. Men däremot så är det ju absolut så att kläder skyddar ofta bättre än en solskyddsprodukt till exempel. Och där beror det ju på väldigt mycket materialet på kläderna. Men har man till exempel jeans som jag har här, då skyddar ju det väldigt, väldigt bra. Allt det med en tyg och tjocka bomullstyg, det skyddar väldigt bra. Speciellt om det har en mörk färg.
Mm.
Och sen, men sen däremot befinner man sig i skuggan eller bara under ett parasoll, då är det ju faktiskt inte så stor skillnad egentligen. Utan UV-index, alltså hur stark solen är, eller hur stark UV-strålarna är, där får vi ju mycket UV-strålning också när vi befinner oss i skuggan eller under ett parasoll eller sådär.
Mm. Samtidigt så höjs ju fler och fler röster för att vi faktiskt ska befinna oss i solen utan solskydd.
Ja.
För att solen också ger oss mycket bra.
Mm.
Vad tänker du om det?
Ja. Ja, men det här är en jätteintressant frågeställning och också viktigt att hålla en diskussion om det här. Ja, men fanns en forskare, en skotsk forskare på, det här är säkert nu 15 år sedan som han började titta på det här och såg att ja, men i solfattiga områden, till exempel England, Irland men även Skandinavien, så såg man då att vi har mer hjärt-kärlsjukdomar. Det var så när han började. Och sen tittade han närmare på det här och såg att men solen ger en frisättning av kväveoxid. Och det är en positiv aspekt för hjärtat. Och sen har man gjort fler och fler studier och sett även att men solen verkar också ha en koppling till minskad risk för diabetes typ 2 och så vidare. Sen har man också sett, det finns jättemycket studier kring det här, en annan studie där man ser att ja, men när solens strålar möter ögat, då verkar vi också få en frisättning av serotonin, det mår bra hormonet. Och det kan man ju lätt tänka sig att men de flesta människor mår ju lite bättre på våren när solen börjar komma. Och det har säkert en, liksom en direkt koppling till solen.
Mm.
Så är det absolut. Och jag menar, men Men däremot så sitter vi i ett helt mörkt rum till exempel och skyddar oss helt mot för solen. Då har vi ju risk liksom att få minskad D-vitaminproduktion. Och det ser man ju i populationer där man verkligen täcker hela hudkostymen. Till exempel med svarta klädesplagg. Då har man ju en minskad koncentration av D-vitamin.
Mm. Och du menar där man inte exponerar huden alls för sol?
Precis. Ja. Men här tror jag liksom att de flesta kan hålla två saker i huvudet samtidigt. Att där har man ju sett att utsätter man bara ungefär underarmar eller underben för sol i en kvart per dag så räcker det just för den här D-vitaminproduktionen. Och den är ju också väldigt kopplad till positiva hälsoeffekter av solen.
Mm.
Så att jag tror så här att ett UV, så en solskyddsfaktor, där har man också gjort studier och sett de som skyddar sig med en solskyddsfaktor, har de minskade nivåer av vitamin D till exempel, och det kan man ju inte se. Så att det är viktigt också att förstå att ett solskydd, i och med att du skaver bort det och man svettas bort det och så vidare också, så ger ju inte det ett 100% UV-block.
Nej, just det.
Det är det inte.
Så du tänker att man bör vistas i solen men vara försiktig,
ja,
och gärna exponera huden för solen, men det räcker med en kvart och gärna ha då solskydd på sig resten av dygnet.
Ja, precis, i ansiktet. För jag menar, tittar man på, här är det också olika parametrar som man får ta ställning till. För tittar man på åldrande av hud till exempel, så ser man att det absolut största faktorn, det är om man har skyddat sig mot solen eller inte, hur mycket ålderstecken man har. Så att det kanske känns onödigt att just använda ansiktet som att man exponerar sig för solen. Då känns det, just för de här positiva hälsoeffekterna kan man lika gärna i så fall exponera underarmar eller händer till exempel.
Mm. Det var ju ett bra tips.
Ja, och inte, man ska aldrig, det där är ett väldigt bra råd tycker jag, att man behöver inte exponera sig från 11 till 3. Alltså undvik solens starkaste strålar. Sen kan man ju vid 5-tiden liksom sitta i solen, då är den ju mycket mindre stark.
Mm. Och hur är det här i Norden? Vi lever ju ändå på en väldigt mörk plats. Mm. Behöver vi använda solskydd för ansiktet även på vintern?
Jag tycker inte det. Så att vi säger ju, vi går ju från, tittar man på UV-index, det är ju hur stark solens strålar egentligen.
Mm.
Så har man sagt att ja, men från att UV-index är starkare än 2, då börjar vi få skadliga effekter på huden. Och tittar man i Sverige till exempel i november, då ligger UV-index på 0. Vi har ju egentligen knappt några UV-strålar här. Mm. Så då är det ju helt onödigt att skydda sig med en solskyddsfaktor. Men sen ser ju det helt annorlunda ut från och med till exempel mars här. Nu är vi ju slutet på mars. Och UV-index börjar bli närmare 2. Nu är det ju jätteviktigt. Och likadant tittar man nu i maj, juni, juli. Ja, men då i Sverige kan ju UV-index gå upp till 7-8. Mm. Och sen tittar vi vid ekvatorn. Där går den ju upp till 14. Så att det är också viktigt att tänka på vad är det man befinner sig. Befinner man sig uppe i fjällvärlden till exempel, även om det är januari, då reflekteras ju solen i snön och det blir mycket starkare UV-strålar. Så att, men just det här att applicera UV-filter, alltså ett solskydd, till exempel i november i Stockholm, det skulle jag säga är helt meningslöst.
Mm.
Men det kan man ju säga också, att som kosmetikbolag eller hudvårdsbolag, så det är klart man säljer mer produkter om man
ja, just det.
Ja, säljer på folk solskyddsprodukter. Så att som bolag så är det klart att vi hade ju tjänat mycket mer pengar om vi hade sagt att det andra halvåret bör man också ha. solskydd.
Mm. Så vad ska man tänka på när man köper ett solskydd?
Ja, det är en bra fråga. Och nu, jag tar faktiskt fram våra produkter här. För det här är våra produkter för ansiktet. Men det som är viktigt, det är att det finns en UVA-symbol så här. Ser du den där? Mm. En liten rund ring och så står det UVA. För att alla solskydd skyddar mot UVB.
Mm.
Men det behöver finnas en sån här UVA-symbol för att man ska veta att det finns UV-filter här som också skyddar mot UVA. Och vad är skillnaden då? Det är den första grejen. Vad är skillnaden då mellan UVA och UVB? Ja, men UVB är det som egentligen stimulerar pigmentering. Som du sitter nu går du ut och så sätter du i solen till exempel. Då kommer UVB-strålarna att tränga ner till pigmentcellen och så börjar en syntes av pigment. Det tar ungefär 24 timmar. Så om du skulle gå ut nu, klockan är 10, då skulle du nästa dag märka av att du har fått en ökad pigmentbildning, och det är UVB-strålarna. De tränger inte ner så där jättedjupt i huden utan bara till där pigmentcellen är i epidermis.
Mm.
Men däremot UVA tränger ner mycket djupare.
Mm.
Den tränger ner ända ner till dermis. Så skulle du gå ut nu då och sätta dig och äta lunch till exempel i solen, så kanske du märker att, för nu kanske du reagerar på vad jag sa, och så tänker du, men jag brukar bli brun direkt.
Mm.
För det är många som tänker på det, att men gud, jag har blivit brun nu på den här timmen jag har suttit i solen och ätit lunch. Och det är UVA som gör att det pigmentet som redan finns i dina pigmentceller, för det har vi ju nu, men vi har inte fått någon UVA-strålning som kan putta ut det här pigmentet till omringande keratinocyter.
Mm.
Så det är liksom bara en frisättning av pigment som redan finns i din hud.
Mm.
Så det gör UVA. Och UVA tyvärr har också de här effekterna att man förstör elastin och kollagen och påverkar fibroblasten, i och med att det tränger ner så djupt i dermis. Så att UVA ger egentligen mest, om man tänker på det som solen ger, som rynkor, fina linjer och så vidare, det är främst UVA som gör det.
Just det.
UVB däremot, det är ju mer ansvaret för att om du får åldersfläckar eller fräknar och så vidare, det är UVB-ljuset.
Mm. Okej, så UVA är viktigt av många orsaker,
ja.
Men det håller oss alltså, vi blir mindre rynkiga av solen när
exakt.
Vi skyddar oss.
Ja, precis. Och sen just när det gäller cancer och så har man mest fokuserat på UVB. Man har trott att det är UVB som ger den här DNA-skadan som kan trigga cancerceller.
Mm.
Men nu ser man att det är en kombination mellan UVA och UVB. Så att även UVA kan ge också en ökad risk för att få cancer. Så den här UVA-symbolen, jätteviktig. Sen såklart att välja ett högt skydd. Här har vi både SPF 50+, och den här har vi faktiskt mätt upp till över 70.
Mm.
Men man får bara märka den då 50+. Och sen har vi 30 här. Och här är det ju lite olika vilken hudtyp man har, vilken aktivitet, vad ska man göra till exempel under dagen. Vi har ju 6 olika hudfototyper, och det är ju där den 1 och 2 är de ljusaste hudtyperna. Jag tror att du kanske lägger någonstans på en 3.
Ja, jag gör det för att du mätte det för några år sedan. Och jag var så chockad, för jag trodde att jag låg på en 1-2.
Ja, det trodde du. Ja, det är intressant. Så att, och 1-2, där är man ju ofta mycket mer rödlätt.
Mm.
Och har mer, för det, nu vet jag inte hur mycket vi ska grotta ner oss, men det finns 2 pigment i huden. Det ena är EU-melanin som är svartbrunt, och det andra är feomelanin som är röstgult.
Mm.
Och i de här fototyperna då, 1-2, där har du mer feomelanin jämfört med EU-melanin, så det är mer rödlätt. Och går du upp då till 5-6, när man är mer mörkhyad, då har man mycket mer EU-melanin än feomelaninet. Mm. Och från ett perspektiv så är det ju bättre att ha mer pigment att vara uppe 4, 5, 6. För då har du mer EU-melanin, och EU-melanin är faktiskt det pigmentet som skyddar. Även om man kanske tycker att man blir brun som röd lätt och får lite mer det här röda pigmentet, så skyddar inte det. Så feomelaninet har liksom inte alls något bra skydd.
Just det, och det är ju en självklarhet egentligen att desto ljusare hy man har, desto mer försiktig ska man vara. Framförallt då när det kommer till att bränna sig i solen.
Exakt, och det är precis som vi pratade om, att använd skydda med kläder, undvik starkaste solen under dagen och använd SPF 50 plus skulle jag absolut säga för den hudtypen. Är man en annan hudtyp, säg 4, 5, 6, så räcker det med 30. Och sen gäller det också vilken aktivitet man har. Till exempel om jag cyklar till jobbet ungefär vid 8 på morgonen och sen är jag inomhus mestadels hela dagen och sen kanske jag cyklar hem vid 5. Ja, men då räcker ju 30. Så att man får tänka där lite, vad är det för aktivitet man, hur befinner man sig ute i solen eller är man mest inomhus? Men där är det väldigt intressant, för att just med tanke på det här med UVA. För att UVA, sa vi, det kan ju tränga in djupt i huden, men det kan också tränga in genom fönsterrutor. Så sitter man till exempel nära ett fönster eller om man kör bil till exempel, då får man faktiskt en stor påverkan av det här UVA-ljuset. Så kör man bil så är det jätteviktigt att man skyddar sig med en solskyddskräm.
Intressant, så då är vi tillbaka på det här med att vi egentligen skyddar bara oss från solen 100% när vi har heltäckande kläder. Och det har vi ju sällan över ansiktet. Så att därför är det bra att skydda ansiktet. Därför att vi får aldrig ett 100% skydd ändå.
Nej, exakt.
Idag finns det ju faktiskt produkter på marknaden som har UV-filter som kan vara hormonstörande, eller hur?
Ja, de ligger på listor som är, man säger, misstänkt hormonstörande. Och det är för att strukturen på de här ämnena, de här UV-filterna, har en liknande struktur som våra hormoner i kroppen, till exempel estrogen. Och man vet inte hur det här, liksom vilka effekter det faktiskt ger, men vad man har sett med de här UV-filterna, dels har man sett när man gör försök i provrör och försök på celler och så vidare, att de har hormonliknande egenskaper. De har alltså misstänkt hormonstörande effekt. Och sen har man sett också när man smörjer in sig med de här UV-filterna, så är de så små i molekylstorlek så att de kan penetrera huden och så kommer de ut i vår kropp. Och man mäter till och med höga koncentrationer av de här UV-filterna i vårt urin, i bröstmjölk. Så man vet att de har en misstänkt hormonstörande effekt när man tittar utanför kroppen, alltså i cellförsök och så vidare. Och man vet att de kan tränga in i kroppen och komma ut i vårt urin till exempel. Men man vet inte hur den här påverkan sker i kroppen, det vet man inte ännu. Men i och med att det finns andra alternativ idag, de här ämnena började användas på 80-talet när de första solskyddskrämerna kom egentligen. Och jag kan bara nämna några få, det är benzofenon 3 som också heter oxybenzon. Avobenzon till exempel, homosalat. Och vi har en lista på de här på vår hemsida. Och det finns även i om man går in i PubMed så kan man också hitta de här ämnena. Och de är inom de här gruppen kemiska UV-filter. Det är fortfarande lagligt att använda det. Man använder det mycket i USA fortfarande. Man använder det även i Europa Europa. Man kan till och med se dem i barnprodukter idag i Europa. Oxybenzon till exempel är fortfarande godkänt i en koncentration upp till 6% i alla typer av hudvårdsprodukter, vilket jag tycker är helt galet.
Jag tänker på förra våren så gjorde ju ett stort magasin här i Sverige, listade ju de bästa solskydden.
Ja.
Och på den listan så var ju flera av de solskydd som man listade som de bästa hade ju faktiskt hormonstörande ämnen i sig. Är det så att kunskapen helt enkelt är för låg, eller är det att man inte, att vissa kanske inte tror att det är så farligt med hormonstörande ämnen? Vad tror du?
Ja, det är en jättestor fråga. Dels i och med att man inte kan se den här direkta kopplingen. För det tar ju väldigt lång tid. Om vi ska mäta, om vi ska göra studier på, det skulle vara helt oetiskt till exempel att sätta dig på ett misstänkt hormonstörande UV-filter, att du ska smörja dig i 20 år, så får vi se vad som händer. Det är väldigt svårt att mäta liksom effekterna av det här.
Mm.
Och sen finns det ju inte heller några studier där man tittar på, men de som har fått vissa typer av sjukdomar, vilka solskyddsfaktorer har de använt och så vidare. Alltså, den typen av studier finns ju mig vetligen inte i alla fall. Och i och med att det finns bättre alternativ på marknaden idag, bara de senaste 10 åren så har man ju forskat mycket och utvecklat nya UV-filter som är mycket större molekylstorlek, och då lägger de, och det är ju det som är hela poängen med ett UV-filter eller solskydd, att det ska ju bara ligga på hudytan, det ska ju absolut inte komma in i huden och det ska inte komma vidare in i kroppen. Och de här nya varianterna, de lägger sig bara som en hinna på huden, precis som de ska.
Mm.
Så det finns ju andra alternativ. Men de är betydligt dyrare. Och man behöver också hög koncentration av UV-filter i en produkt för att komma upp i en hög solskyddsfaktor. Och då blir det mycket dyrare produkter.
Mm. Så det kanske är en plånboksfråga. I kombination med att vi har för låg kunskap om att vissa eller många produkter faktiskt innehåller hormonstörande ämnen.
Verkligen, och jag tror det är det som är liksom dilemmat inom solskyddsprodukter, men även inom all hudvård, att vi har så begränsad kunskap. För det är inte lätt att förstå ingredienslistorna. Jag menar, det är ju bara titta på att det att det kan gå till så som det gör. Att vi marknadsför produkter med en specifik ingrediens. Säg någonting, snigelslem eller vad det nu skulle vara. Och sen blandar vi andra ämnen som har vetenskapligt bevisad effekt för de här sakerna. Mm. Det skulle vara samma sak som att vi kunde... vi utvecklar en Alvedon. Men det låter ju inte så bra att äta paracetamol. Det låter ju inte så naturligt. Vi säger att det är havren som gör som har effekt på huvudvärk.
Mm.
Just det. Men vi blandar ändå in paracetamol. Och det är så mycket sånt här som man bara tänker, men hur kan det få gå till så här?
Mm.
Och det är ju en kunskapsfråga att folk vet inte. Och det är svårt också att förstå vad är det i de här produkterna, i och med att det ofta är liksom ofta helt andra typer av kemiska beteckningar som ingen förstår, kanske inte ens kemister ibland.
Nej, ja, då är det ju väldigt svårt för oss vanliga dödliga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Man ska undvika hormonstörande preparat, men hur är det med parfym och finns det något annat vi ska undvika?
Ja, ja men parfym absolut. Det kan ju, man ska ju, egentligen är det ju väldigt, väldigt viktigt vad man applicerar på huden när man är ute i solen. För det, många ämnen kan ju förändras i solen. För det är ju en väldigt kraft liksom i solen, det är därför vi förstör vår hud också. Och ämnen kan ändra liksom, i karaktär, det kan brytas ner och så vidare. Och så kan man få allergiska reaktioner eller utslag och andra tråkigheter.
Mm.
Och parfymämnen är just en sån grupp som man ska inte koppla samman sol och parfymämnen. Så absolut parfymfritt. Men sen ska ju produkten vara så minimalistisk som möjligt.
Mm.
Man ska helst absolut inte kombinera till exempel ett solskydd eller en dagkräm till exempel med anti-aging-ingredienser eller någonting sånt, utan så absolut så lite ingredienser som möjligt när du befinner dig i solen.
Mm.
Så minimalistiskt som möjligt. Ja, men apropå det här med UV-filter så kanske du har talat om det här man brukar säga korallrevsäkert eller coral reef safe. Har du sett att det har stått där på produkten?
Nej, ringer kanske någon klocka, men nej, inget jag har tänkt på.
För att i USA så har man använt, jag skulle säga, ännu mer av de här äldre varianterna av kemiska UV-filter för att de europeiska filterna som är större molekylstorlek, som är nyare och modernare, som har egentligen utvecklats under de senaste 10 åren. De har inte varit godkända, eller många av dem är fortfarande inte godkända i USA.
Mm.
Så man har använt mycket av de här kemiska UV-filterna som även har misstänkt hormonstörande egenskaper. Till exempel då jag sa oxobenzon, kallas också benzofenon 3, avobenzon till exempel. Men nu har man ju sett, nu har man haft 3 stora områden i USA, bland annat Hawaii, där man har sett att de här UV-filterna också har skadat korallreven så pass mycket.
Mm.
Så att därför så har man förbjudit dem. Men det är bara vissa områden i USA.
Mm.
Så att det är också en koppling till de här äldre varianterna, att de faktiskt verkligen stör ekosystemet och vattenlevande organismer.
Mm. Så Johanna, sammanfattningsvis, nu närmar sig våren och sommaren och det är ju helt fantastiskt.
Mm.
Och solen innehåller ju massa saker som är bra för oss. Det kanske är bra att inte ha solglasögon på hela tiden. Mm. Vi kanske bör exponera ögat för sol för att få lite ökad serotonin till exempel. Men vi måste ändå skydda oss mot solen. Framförallt eftersom att vi har här uppe en ljusare hy.
Ja.
Och är då mer utsatta för solens strålar.
Ja.
Då är ju ansiktet extra viktigt. Eftersom att vi i princip aldrig skyddar ansiktet med kläder som gör med kroppen.
Mm.
Och då är det viktigt att välja ett bra solskydd så att vi inte får i oss de här hormonstörande ämnena.
Ja, och var nog också med att välja parfymfritt, det är jätteviktigt, och också att produkten är minimalistiskt. Det ska inte vara massa andra claims liksom på en sån här produkt förutom UV-skydd. Så att inte anti-age och så vidare. Absolut inte den typen av substanser.
Mm.
Och sen är det också viktigt att man bör ofta använda mer solskydd än vad man tror. När man gör de här testerna för att få de här UV-faktorerna, 30 eller 50 och så vidare, då använder de här labben mycket solskyddsprodukt. Så tänker man till exempel om man ska skydda hela kroppen, ja, men då är det ungefär en handfull av solskyddskräm.
Mm. Så ja, det är en bra riktlinje.
Ja.
Mm.
Och för ansiktet så är det 1-2 milliliter.
Mm.
Så att det är, och det kan man också... Egentligen 1-2 milliliter är ungefär om du tar en sträng av kräm där, en sträng av kräm där till ansiktet. Så det blir ofta mycket mer produkt än vad man faktiskt brukar smörja in sig med bara en vanlig återfuktningskräm.
Mm.
Och sen är det ju det att svettas man och har någon fysisk aktivitet, cyklar, springer och så vidare, ja, men då gäller det ju att återapplicera produkten. Och det ska man också komma ihåg att även om en produkt är märkt som vattenresistent så är det egentligen inte helt vattenresistent. Utan när man gör de här testerna för att få en sån label, då gäller det att man har personer som applicerar solskydd och så badar man. Och så är man i solen och så badar man. Och det här gör man 4 gånger.
Mm.
Och sen efter de här 4 doppen då, så ska minst 50% av solskyddet vara kvar.
Mm.
Men det är ändå så att 50% har försvunnit. Så att just det där med vattenresistens, det säger egentligen inte så mycket. Så att det gäller verkligen att återapplicera en produkt.
Mm. Tack så jättemycket.
Tack.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-poddens 319 avsnitt. Denna vecka medverkade Johanna Gillbro, Lina Närtby och jag Sebastian Ring, som även står för musik och redigering. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Hej då!